Hej, jag heter Gunnar Wettergren och jag tänkte att vi skulle prata lite om planering. Det här kommer bli en lite längre podcast som antagligen kommer att bli flera podcasts. Då boken har klumpat ihop det här till en sektion i boken när man pratar om planering, man pratar om verktyg för att göra planering och man pratar om resurser. Jag brukar vilja dra isär de här för att man kan se det ena som någon form av grundkunskap. Och det andra som någon form av hur man gör det. Någon mer färdighetsbaserad kunskap. Då. Och jag tycker att det är lite enklare att diskutera de här var för sig. Så det är av den enkla anledningen vi kommer att ha ett antal podcasts. Och till och med några videoinspelningar runt det här ämnet. Så podcasten kommer att handla ganska, lite mer teoretiskt om vad det här handlar om. Hur man planerar projekt. Och sen de videoinspelarna kommer att vara lite med hands-on att demonstrera lite hur de olika verktygen som boken tar upp och som fungerar och hur man ska applicera dem. Innan vi ger oss in i det här så tycker jag absolut att ni ska kanske ta ett steg tillbaka och tänka efter planering i sig. Hur mycket ska jag planera? Vad är det som ska planeras? Var går gränsen? Planering är ett så här typiskt ämne man kan hålla på med precis hur länge som helst. Och det här är säkert ni varit med om i något tillfälle att man planerar för mycket eller att man inte tänker efter vad är det som är viktigt att planera. Så den första frågan man mycket väl kan ställa sig tycker jag det är att ska man planera eller inte planera? Om man nu får vara lite Shakespeareansk här då. För det är en relevant fråga, men en plan är precis just det, det är en plan. Och fördelen med att när man skapar en plan, då måste man inte hantera det som kallas verkligheten. Utan man försöker på något sätt prognostisera vad verkligheten kan innehålla för någonting. Men i grunden så vet man inte riktigt vad som kommer hända. Av den enkla anledningen att det är just i framtiden. Så det första begreppet man kanske borde diskutera då, när man ändå är inne och ställer den här mera fundamentala och filosofiska frågan, det är vilken tidshorisont planerar vi för? Och det finns rätt väldigt mycket teori som enkelt då säger att ju närmare i framtiden vi planerar, desto enklare är det. Och ju längre bort in i framtiden vi planerar, desto större blir felmarginalen. Och det här är ju inte svårare än att ni bara behöver titta på er själva. Om ni ska planera något som ni ska göra imorgon så kan ni med ganska stor säkerhet få det relativt rätt. Däremot om ni ska göra någonting som ni planerar någonting ni ska göra om 6 månader så är felmarginalen ganska stor. För att det är svårt för oss människor att processa all information som behövs, att få tag i all information om vad som kommer hända i framtiden. Det är ju per definition någonting som är väldigt svårt och som kanske till och med är omöjligt. Så att det måste man, tror jag, man ta med sig. Vilken tidshorisont är det vi planerar för? Och det beror ju lite. Och det här frågan, svaret beror lite på vad man har valt för arbetsmetodik som vi pratade om tidigare. Om vi väljer en vattenfallsmetod då är vi ju tvungna att planera hela projektet. Så har vi ett ettårsprojekt då är vi tvungna att planera 1 år framåt. Har vi däremot ett agilt projekt då kanske det räcker med att vi planerar de nästa 2 veckorna. Så det är en viktig poäng att göra och det betyder kanske inte att man kan ju lätt dra slutsatsen då att det här agil är överlägsen. Men det vore kanske fel att dra den slutsatsen. Utan det beror på många mer aspekter. Men planeringsmässigt så är det oftast enklare att planera agila projekt. Men det finns ju baksidor av det också såklart. Men i grunden kan man säga att det finns 2 extrema ståndpunkter när det gäller planering. De som kör helt oplanerat. Lite mer ready, fire, aim. Att man helt enkelt... Man löser saker ad hoc när de uppstår och planen är väldigt rudimentär. Och den andra extrema ståndpunkten då är paralysis by analysis. Att man helt enkelt analyserar. Men man kommer aldrig framåt. Så att som projektledare är det viktigt att man etablerar en genomtänkt metod för att planera sitt projekt. Oberoende av om det är agile eller om det är en mer traditionella, seriella projektmetoder. Utan man måste ha en plan, man måste ha en tanke för vad det är man ska genomföra för någonting. Och boken presenterar en metod för det här. I boken kallas det planeringskedja. Det finns en otal olika metoder och som sagt igen då, metoder är just metoder, utan de är till för att utgå ifrån. Och tycker man att de är bra och passar, så använd dem. Tycker man att de behöver justeras, så är det viktigt att man gör det. För en metod är någon form av generisk syn på någonting, vilket kanske inte alltid funkar i alla lägen. Men om vi börjar med, det finns många olika sätt. Jag tänkte vi skulle prata lite om två. Det finns det som boken tar upp, det som kallas för planeringskedjan. Och så finns det, liknande metoder som andra böcker tar upp. Jag tänkte presentera två utav dem. Ni kommer inse att de är väldigt, väldigt lika varandra. Det som skiljer kanske lite är att den här planeringskedjan utgår ifrån att vi har en förstudie. Och det kan man väl förvisso göra. Men det är inte alltid så att man har en förstudie. Utan har man en förstudie, då är det ju enklare. Då kan man ju ta den och utgå från den. Har man inte en förstudie, då måste man göra lite av det i planeringsprocessen. Så det första steget som en projektledare behöver göra, det är ju förstå syfte och mål med projektet. Vad är det för förväntningar som finns på det här projektet? Vad vill organisationen uppnå? Och då inte kanske bara det enkla, vilket skulle vara att titta på projektbeskrivningen och se, okej, de vill bygga det här systemet. Det är förvisso vad de vill uppnå konkret. Men det finns också antagligen ett affärsmål någonstans, eller det finns ett mjukare mål någonstans som kanske handlar om att de vill förändra någonting i organisationen, eller de vill införa en ny typ av arbetssätt, eller de vill börja sälja varor och tjänster på internet, eller vad det nu må vara. Och det är viktigt att förstå vad de här förväntningarna som organisationen som du kanske levererar till, eller din egen organisation, har på ditt projekt. Nästa steg kanske då identifiera vilka är det som har ett intresse i det här projektet, det som kallas för intressenter. Det kan vara seniora chefer, det kan vara andra människor inom organisationen som har ett positivt eller faktiskt i vissa fall också ett negativt intresse i projektet. Som kanske inte vill att det ska bli av. Och det tredje är det här primära steget som handlar om att på något sätt förstå kontexten. Så kan det vara bra att titta, finns det något liknande projekt som vi har drivit inom vår konsultverksamhet eller vår organisation? Och den enkla anledningen till det är för att vi vill kunna titta på hur planeringen såg ut i det projektet. Vad var det som gick bra? Vad var det som gick dåligt? Och så vidare. Bara för att få lite stöd och hjälp. Sen kan man tänka sig att man skapar någon form av första möte med intressenter. Man stämmer av det man har förstått. Och det här tycker jag man ska göra sig vare sig man har en förstudie eller inte. Att man försöker få till de som har ett intresse i projektet. Få vara med vid det här första planeringstillfället. Och förstå att de som finns runt omkring organisationen. Och där finns ju olika typer då. Har man ett väldigt tydligt kundleverantörsförhållande i en Vattenfall liknande projekt, så kanske det här är lite svårare. Då kanske man måste se det som ett internt möte. Att man kallar till sig resursägare, man kallar till sig intressenter i organisationen för att på något sätt då ge en startpunkt för projektet, men även ha en möjlighet att kunna förklara vilka behov som projektet har och hur vi ser på vad som ska levereras. Okej. Och det här ligger ju ganska väl i linje med det som boken kallas för att man bestämmer syfte och mål. Det har expanderats en aning för att inkludera lite mer mjukare mål och lite mer intressant hantering. Men annars är det ganska likt. Nästa steg i det här handlar om att definiera vad är det för omfattning projektet har. Vad är det vi ska göra? Vad är det som ligger till grund för våra initiativ och för vårt arbete? Att man sätter en ram runt projektet kan man väl säga. Annars är det lätt att projekt kan växa och svälla och bli precis vad som helst. Och det är det som man brukar kalla för på engelska för scope creep. Att målet växer och flyttar sig kontinuerligt i projektet. Och det är något som är väldigt negativt och väldigt problematiskt oftast. Framförallt om man använder sig av en seriell metodik av typen Vattenfall. Då, där man behöver ett väldigt tydligt mål, ett väldigt fast mål. mindre problem med agila projekt där det så att säga är en naturlig del av projektet. Men det är viktigt att vi definierar vad är det vi ska göra, vad är det för omfattning vi ser och hur kopplar det här till de krav som har ställts från kunden eller från oss själva. Och där kan det vara viktigt att komma ihåg att kraven, om det nu är så att vi har en tydlig kravspecifikation, då tycker jag personligen att man måste vara väldigt noga med att ja, vi har en kravspecifikation, men är den korrekt? Är det verkligen det som kunden kommer att vilja ha? Är det här någonting som vi borde diskutera redan här? IT-branschen har ju historiskt varit notoriskt dåliga på att göra det här. Utan man har så att säga tagit kravspecen, utgått från den och hela tiden bara tyckt att ja, okej, men det är det du har beställt och det är det du kommer att få. Det är ganska oprofessionell syn på det, kan jag tycka. Att är det här verkligen det som kunden vill ha? Det kanske är värt att ta den här diskussionen redan i början av projektet. Innan vi uttaget har börjat jobba. Det kanske har varit så att säga, en upphandlingsförfarande. Där kunden har beskrivit vad de vill ha. Vi har bjudit på det här. Och vi har fått affären till exempel. Och då är ju så att säga kraven. Det är ju kontraktet som säger att det är det här ni ska göra. Men ändå. Jag tycker att det finns en viss. Det är en viss tecken på professionalismen då, tycker jag. Att ifrågasätta kraven. Att ta upp den här frågan med kunden. När vi väl har en krav som ändå, känns relevanta. Så är ju nästa steg att börja förstå vad det är vi ska göra. Och det absolut bästa sättet att göra det på. Det är att oberoende om ni använder Agile eller om ni använder något annat. Det är att göra det som kallas för att bryta ner arbetet. På något sätt. Det finns massa olika sätt. Vi kommer att prata om några i några andra podcast som kommer att finnas i kursen. Det finns en som heter Product Breakdown. Det finns en som heter Work Breakdown. Det finns Feature Breakdown. Det finns en hel drös med sådana här. Det vi kommer att titta på är det som kallas för Work Breakdown. Att man utgår ifrån grundprojektet. Och sen så försöker man bryta ner det i mindre delar. Och försöker då identifiera vad är det för aktiviteter vi måste göra. Så man skapar en initial aktivitetslista att utgå ifrån. Och när man har gjort det så. För det, work breakdown är bra på att så att säga bryta ner aktiviteterna. Men det är mindre bra på det. De inbördes förhållandet mellan aktivitet. Vad ska göras först? Vad ska göras tvåa? Och man får med det. Och det brukar man göra genom någon form av nätplan. Eller man bryter ner det här. Eller man placerar in det i någon form av nätstruktur. Och boken refererar till det här som logisk nätplan. Och det finns många olika modeller att göra det här på. Det finns PERT, det ska jag bruka kanske för CPM och liknande. Och vi kommer att gå igenom dem lite mer detalj i andra inspelningar. Och allt det här sen då leder då fram till att vi får någon form av tidplan. Att vi kommer fram till någon form av tidplan som kanske presenteras i det som brukar kallas ett Gantt-schema. Eller att man gör en lista med aktiviteter som ska göras. Eller man kanske får en början på en product backlog om man använder sig av en agil metod till exempel. Ett steg som vi med flit har hoppat över här än så länge. Det är det som kallas för tidsestimering. För när vi har identifierat vilka aktiviteter vi ska göra. Vi har gjort någon form av nätplan utav det här. För att kunna göra en vettig nätplan så måste vi åtminstone ha en uppskattning. En känsla för hur mycket tid de olika aktiviteterna kommer att ta. Och det finns en otal olika metoder för att göra tidsuppskattningar. Och tidsuppskattningar är en av de absolut svåraste aktiviteterna man kan hålla på med. För att det är så diffust och det är så svårt att skåda in i framtiden helt enkelt. Jag tänkte prata om några kategorier av metoder som man kan tänka sig använda. Det finns algoritmer. Det finns faktiskt en del algoritmer för att räkna ut hur lång tid saker och ting kommer att ta. Och de här är ganska gamla och de kommer ifrån någon form av värld där man trodde att man kunde basera på kodrader eller baserat på hur stort man tror att projektet är så kan man då få någon form av tidsuppskattning. Och historiskt kan man säga att de här är inte speciellt effektiva. De levererar resultat förvisso men det brukar inte vara speciellt nära nära det som man i verkligheten sen, det som det i verkligheten blir. Så att jag skulle bortse från algoritmer som ett sätt att göra det på. Däremot så finns det ett antal andra intressanta varianter, till exempel experter. Att man, det finns en metod som heter Delphi-metoden där man till exempel då har en grupp experter som får de här aktiviteterna som då ombeds uppskatta hur lång tid de tror att det här kommer att ta. Och de här gör det för sig själva. En och en. Lämnar in det. Och sen så sätter man ihop det. Och så träffas man som grupp. Och går igenom de uppskattningar som har gjorts. Och jämför då. Är det någon som säger att det här tar 10 och någon säger 5. Då måste man ju titta på varför är det så. Vad har den ena läst in i aktiviteten som den andra inte har? Eller varför är det så stor skillnad? Och sen håller man på sådär. Och det är väl det mest, att använda sig av projektexperter eller projektmedlemmar för att på något sätt gissa, en kvalificerad gissning är väl det vanliga sättet man gör det här på. Och anledningen till att man har fler experter, det är för att man tänker sig att felmarginalen blir mindre om det är fler som uppskattar. För då kan man på något sätt sen kanske ta genomsnittet av det här och så kommer man fram till någon form av siffra. Men det är mångt och mycket lite gissningsarbete. Det må vara kvalificerade gissningar som baserar på erfarenhet och historik kanske. Men ändå gissningsövning. Och det här är en av anledningarna till varför vi i det föregående steget tyckte att det var viktigt att vi skulle ha andra projekt. Som vi har drivit tidigare som var liknande. För då kan vi gå tillbaka och titta. Vad var det vi sa där? Hur lång tid tog de olika sakerna? Och där har vi faktiskt facit, för vi kan gå tillbaka och titta hur lång tid tog det då i verkligheten. Om man har följt upp projektet på ett bra sätt. Så det är lite viktigt tycker jag att komma ihåg att använda historik och den statistik vi ändå genom åren har samlat på oss. Men tyvärr så är det ofta så också att projekt är unika i någon form. Det finns liksom en unik komponent som sätter käppar i hjulet. Så att planering är någonting som man behöver tänka på utifrån ett, hur långt in i framtiden behöver jag planera? Ju längre in i framtiden, desto krångligare blir det. Och att vi är väldigt tydliga med hur det här projektet ska drivas. Är det ett agilt projekt eller är det ett sekventiellt projekt, typ Vattenfall? För det påverkar vår planeringsprocess. Och sen så finns vikten av att då sätta upp en tydlig planeringsprocess. Det kan vara planeringskedjan som boken pratar om. Eller det kan vara i regeln. Så länge ni har en plan och en idé för hur ni ska genomföra planeringssteget. Och att man tänker igenom vad är det för typ av metod vi ska använda. Hur kommer det att påverka vad vi ska planera. Så att man inte lägger onödig tid på det här. För tid kostar ju onekligen pengar. Och som jag sa, planering är någonting som man kan lägga väldigt stora pengar på. Om man tycker det. Och då måste man ställa sig frågan. Är det värt det? Utifrån ett projektperspektiv. Så läs igenom planeringskapitlet. Lyssna på de här podcasten som finns i boken. Eller finns i plattformen. Så tror jag att ni kommer ha en ganska bra grepp om hur planering går till. Tack ska ni ha.